varje tisdag, året runt. Via Play F1 Podcast, Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Så även denna vecka, där vi har ett långt, härligt samtal med Marcus Eriksson att erbjuda. Marcus Eriksson som är aktuell av lite olika skäl. Dels naturligtvis för att IndyCar-säsongen inte är så långt borta. Han ska få göra sprettuläret, precis som Kenny Breck och Felix Rosenqvist har gjort. Sen har han ju dessutom provkört lite sportvagn, och det är ju i allra högsta grad aktuellt. Det ska vi komma till om en liten, liten stund. Det och Marcus Eriksson. Vi ska prata senaste nytt kring Lewis Hamilton, eventuellt kontrakt med Mercedes. Vi ska prata lite Ferrari-tester. Vi ska prata att det knäpper överallt. Eller i alla fall att det är en viss button som är överallt. Och som sagt då, en ny sändningsrättighet då hos oss på V-Sport Motor och Viaplay. Erik Stenborg.
Knäpper ja. Och knappen. Ja. Det är väl att knäppa.
Knäppa knappen.
Det kan man säga. Men ja. Det är inte samma sak igen.
Nej, men man kan leka med ord. Det går jättefint. Mm. Det blir inte alltid så bra. Men...
Det var inte så träffsäkert just den här gången, kan jag tycka.
Nej, det har du faktiskt rätt i. Det var dåligt. Det var ett försök till att vara lite göteborgsk, men det gick inte sådär.
Ja. Och sen försökte jag vara lite så här rolig, fast jag är ju inte rolig, så då blev det fel.
Är det inte också. Är det inte rolig?
Nej. Jo.
Nej. Visst är det roligt så här mitt i vinter. Vi fick en liten påspädning av snö också. Det var jag väl så där lagom imponerad av faktiskt under dagen. Det var så himla gött. Jag var nämligen och åkte lite skidor över helgen. Och där var det väldigt mycket snö. Så när jag kom hem så var det helt grönt på fälten utanför här. Det var barmark. Pust, skönt tänkte jag. Det blir bra. Men så kom det ju en decimeter till idag. Så att, nu är det snö igen.
Sen glömde du bort att det var januari.
Ja, jo då. Det är ju ett problem i och för sig. Det är ju faktiskt vintermånad. Det ska vara vinter nu.
Mm. Du längtar ut i vårsolen för att kasta curveballs.
Exakt. Kanske. Och de där curveballsen, de skulle ju kunna landa hos advokater. Om man hårdrar eller försöker att vara lite vidsynt. Nej, vi håller på att larva oss här med språket. Men det är ju så här att vi ska landa lite grann i det här med Lewis Hamilton och Mercedes. För att Toto Wolff har uttalat sig. Och då nappar ju medierna förstås, inklusive vi, på detta och citerar honom hejvilt. Och det senaste är ju då att till att börja med att Toto Wolff hade dragit på sig en smitta av covid-19. Jag kunde nog inte utreda om han har varit speciellt sjuk. Det tror jag inte, utan det var nog mera bara att han befanns positiv. Har nu suttit i karantän och är då befunnen fri från smitta. Det här har dock gjort att kontraktsdiskussionen har dragit upp på tiden lite grann. Men i övrigt så har han uttalat sig lite grann om att, de är i princip överens. Va? Men kontraktet åker fram och tillbaka till respektive lagliga representanter eller juridiska representanter. Och det här gör ju att det drar ut på tiden ytterligare. Och det är kanske inte så konstigt när vi pratar ett kontrakt av den här storleksordningen rent ekonomiskt.
Nej. Vilket vi inte vet någonting om, men det är klart att det är enorma summor pengar när det handlar om ett kontrakt för Lewis Hamilton som är den här sjufaldiga världsmästaren. Så det är klart att det är väldigt mycket pengar, men säkert massa andra liksom, detaljer. För man vet ju också hur mycket som står i sådana där kontrakt. Att varenda liten grej, det är ingenting som sker liksom så här, kan du åka på den här mediaresan eller träffa de här, utan varenda grej är uttalat i ett kontrakt att så här, du har så här många sponsordagar, du ska göra X, du ska inte göra X. Och jag vet att till exempel Vettel hade ju en one-on-one-intervju per helg, en racehelg, vilket är då ett aber för sådana som vi som är lite mindre sändande bolag till exempel. Men det var liksom, nej, Ferrari hade ingen rätt att be honom intervjuas one-on-one mer. Och jag menar, då sådana grejer finns hela tiden i kontrakten. Och här, nu talas det ju dessutom om att det är massa andra grejer in play. Kanske en vidare roll inom Mercedes och andra saker.
Mm, kanske delägarskap i teamet. Ingen aning. Ingen som helst aning. Krångligt verkar det vara i alla fall. För de har inte kommit något närmare egentligen. Toto Wolff som... jag tycker när man läser mellan raderna är det inte riktigt... Han säger de här flosklerna om att jo, men det är ju så här i förhandlingar. Bollen studsar fram och tillbaka och det ska gås igenom alla detaljer. Va? Men i grunden så är vi överens. Ja, visst är ni det. Men varför är det inte påskrivet då? Om ni är så överens. Mm. Det är liksom, jag köper inte riktigt det där, va? Det är någonting som drar ut på tiden fortfarande. Och, men han säger då, Wolf, återigen att innan Bahrain så ska det här vara avklarat. Och det får vi ju sannoliken hoppas.
Ja, jag gissar att man behöver det. Ett kontrakt för lite försäkringar och sådant. Man dyker inte bara upp och kör race by race i Lewis Hamiltons skor, tror jag.
Det var ju Ayrton Senna som kunde göra det på sin tid, 1993.
Mm.
Och dök han upp när han tyckte det passade i början där, innan han och Ron Dennis helt och hållet var överens om att köra resten av säsongen. Så att, ja, det har ju hänt historiskt bakåt i tiden, men det blir ju knepigare och knepigare givetvis. Vi får fortsatt vänta och se vad som kommer att hända.
Samtidigt så sa jag förra veckan då att jag trodde 99,9% säkert att han kommer stå där på startlinjen i Bahrain i slutet av mars. Och magkänslan har inte ändrats. Faktiskt.
Inte för mig heller. Inte alls egentligen. Och det vore ju klantigt om Mersa att sätta sig i den situationen, ärligt talat. Så om det nu skulle bli på det viset. För att, jag menar, även om de kanske har en hand på George Russell, oavsett vad han gör, så är det blir ju inte heller någon billig sak att köpa loss honom från Williams i ett sent skede. Även om det är betydligt billigare pengar än kanske att betala ett kontrakt till Lewis Hamilton. Men oavsett vad så är det ju ett störningsmoment som de, för jag menar, det handlar ju om seat fit och i alla fall förberedelse inför säsongen. Nu är det ju inte någon ny bil i det avseendet till nästa kommande säsong, men ändå så är det ju, tror jag, störande. Och dessutom är de i varsin världsdel då. Lewis Hamilton fortfarande kvar i USA och Toto Wolff i Europa då, så att.
Ja, och sen är det sådana som vi som frågar om det hela tiden. Så det är klart att det du säger om störningsmoment tror jag verkligen kan stämma. Och sen så kan man ju titta också på, jag menar, Hamilton är en gudabenådad förare, men det är samtidigt så här, det kommer inte av sig självt, utan det måste ju förbereda sig minutiöst inför varje säsong han ska göra den här attacken. Och hålla sig framför en Bottas till exempel, trots allt. Jag menar, det är ju inte så att han bara kör på talang. Och då kan man liksom titta på vår andra punkt. När Ferrari har redan börjat testa, de är inte kanske, jag kanske inte känner, min magkänsla säger inte att Ferrari ska utmana Mercedes just 2021 kanske, men inte så sannolikt. Men däremot ska man se att de kör ju en helt annan approach nu genom att sätta Carlos Sainz, han börjar köra på onsdag tror jag, hela onsdagen och halva torsdagen ska han köra en 2018 års Ferrari på Fiorano, och det är då en sån här förberedelse bara, så att han ska, när de väl kommer de här en och en halv testdagarna som de får var per team, per förare då, att man är liksom införstådd med system och så vidare. Så de kör ju hårt med sina tester trots att det är med en gammal bil då.
Mm, visst är det det. Det hade kunnat vara något nyare då, men 2018-bilen är ju klar då, sen de körde sån här Ferrari Driver Academy-test i höstas då. Det är lite Ferrari Driver Academy-förare också som får chansen att känna på material. Giuliano Alesi har kört, Marcus Armstrong körde idag när vi spelar in. Vi har Robert Schwarzman och Callum Ilott som också ska få prova på. Sen har vi faktiskt också Mick Schumacher, trots att han inte kör för Ferrari utan för Haas, som också kommer att få chansen i den här 2018-bilen. Och Charles Leclerc kommer också att köra den här bilen då för att få bort lite rattrost. Och det, då kommer vi in lite grann på, för Helmut Marko har väl uttalat sig bara för någon dag sedan om att han är rätt säker på att Ferrari sägs ha hittat en hel del i sin dyno, sin bänkkörda motor då, som ska användas den här säsongen, den nya motorn då, som förhoppningsvis gör att Ferrari är tillbaka eller i alla fall närmare där man var tidigare då, och därmed ska kunna vara mer konkurrenskraftiga. Luca Binotto är ju, Mattia Binotto, förlåt, är ju lite mer återhållen i sina kommentarer. Han säger att vi jobbar mot tredjeplatsen i VM, konstruktörs-VM, även om det kommer att bli svårt, säger han. Så att det är lite, man vet inte riktigt. Det är väl någonstans mitt emellan där, sanningen i sig.
Men ändå då, de kör alltså 7 förare då med en gammal bil, och det, jag tycker det är lite så här, det tyder ju på någonting att nu när den här budgetrestriktionen eller budgettaken som finns är att det finns en del pengar utanför kvar i pengapåsen hos Ferrari helt enkelt.
Håller Ferrari på att ta greppet om det här med unga talanger på ett sätt som Red Bull kanske gjorde tidigare? För att det känns ju som att, titta vilken pool de har nu, Ferrari. Marcus Armstrong, Robert Schwarzman och Callum Ilott är bra gubbar. Giuliano Alesi är ju en, han kör där av en annan anledning, tror jag, på något sätt. Mick Schumacher gjorde ju bra. Han vann ju till exempel Formel 2-titeln då i Ferrari Driver Academy-förare och så vidare. Va? Så att de har en bättre pool, tycker jag, än vad Red Bull har för närvarande. Även om Red Bull också har okej drivers och placerat ut sina nu då inför kommande säsong då i både F2 och F3. Men inte är de lika namnkunniga som Ferraris dit i alla fall.
Nej, jag skulle kunna tänka mig att det här är en del i den strategin när man vet att det här budgettaket kommer. Man kan lägga mer pengar på saker runt omkring, och där är ju förprogrammet ett sånt exempel, känner jag. Mm. Och jag håller med dig att jag tycker framförallt att Ferrari har ju liksom inte lotsat fram någon egen förare. Det var ju, Jules Bianchi var ju liksom en sån där som skulle upp, men han är ju aldrig dit då, tragiskt nog. Men sen så är det ju Leclerc som tog steget, och då märker de ju att så här, wow, det här var ju ganska bra väg att gå då. Så att, och dessutom då har de utökat samarbetena då med till exempel Alfa Romeo och nu Haas då, som har sin egen liten låda. Haas F1-teamet har det i Maranello nu, bara för att det är ett närmare samarbete med Ferrari. Så att jag tror att de jobbar allt de kan då, för att om inte utmana VM-titeln 2021 utan kanske 23, 24, 25 och framåt.
Visst, och som sagt, märker man att det lyckas att lotsa fram juniorer, om man nu väljer rätt på vägen fram så att säga, då har de ju alla anledning att fortsätta med det här. Det var något mer jag tänkte på när du nämnde. Jo, Alfa Romeo nämnde du då som en partner eller samarbetspartner till Ferrari då, snett under då, precis som Haas. Och där var det ju då senaste tiden det var lite surr, faktiskt mediasurr i alla fall, om att Renault kanske skulle ersätta Ferrari där. Och det är ju det här samgåendet mellan Fiat, Chrysler, koncernen och vad är det, Citroën och något annat märke, va? Mm. Det kan du bättre än jag minns inte vad namnet, det här samgåret hette någonting, och då var det många som drog parallellen då att det här skulle hänga ihop med att Renault var på väg dit och bla bla bla. Men så verkar inte vara fallet, utan snarare har det ju rapporterats att Alfa Romeo är på väg att, eller att Sauber är på väg att förlänga med Alfa Romeo om ytterligare 3 år och göra detsamma då angående motorleveranser från Ferrari. Så det bandet verkar ju inte ha blivit tunnare då, om man säger så. Utan där tror man på varandra och det samarbetet som man har för tillfället då, att det ska kunna bli bättre då i takt med att Ferrari får till en bättre motor, och den här plumpen som man hade nu under 2020 hoppas man var en engångsföreteelse.
Mm. Och gissningsvis exakt sådana här grejer som teamen kommer jobba mer och mer med nu. Liksom när de kan inte bara ösa pengar på sina egna bilar, utan då måste de liksom hitta andra vägar att gå. Mm. Och jag menar, jag säger inte att det finns ett liksom teknikutbyte mellan liksom Alfa Romeo och Ferrari liksom, sett till ren data, förutom motorn då såklart. Men det är klart att det finns positioner att tjäna i att bredda sig helt enkelt när nu man har restriktioner på sin egna team.
Det tror jag absolut att det är på det viset, att ju mer samarbete man har, breda samarbeten, ju mer nytta kan man ha av varandra på ett sätt som inte kanske var tidigare då, men som nu blir tydligare då i och med att man måste begränsa sig i hur mycket man får köra vindtunnel och alla de bitarna, och som sagt att hålla nere på slantarna. Vidare då, Jenson Button, han tycks ju ha hittat någon liten exhibitionistisk ådra, eller vad säger du?
Ja, åtminstone har det fallit sig så att han syns mer och mer. Jag tycker liksom att när han lämnade Formel 1 så levde han en ganska så här tillbakadragen tillvaro. Han körde liksom Super GT i Japan, vilket såklart, det är ingen skitserie det, men det var inte så att det var liksom top of mind direkt. Och sen så kom han tillbaka med Sky Sports som expert i vissa av deras sändningar i alla fall. Och sen så nu i veckan, förra veckan, så kom det fram att han gör comeback med Williams, som han en gång startade sin F1-karriär med, men nu som då senior advisor hos Williams.
Vad det nu betyder och vad det kommer att innebära och vilken nytta han kan göra. Det är 19 år sedan han alltså kom in i Formel 1 då, den vägen kan man väl säga då, med Williams. Det var ju den ena delen då. Sen så sent som igår, eller om det var idag till och med, Var det igår eller idag? Idag är det tisdag när vi spelar in. Det kanske var i måndags. Hur som helst så blev det klart då att han då, likt Nico Rosberg och Lewis Hamilton, drar igång ett Extreme E-team. Det vill säga de här offroad-bilarna då, eldrivna, som ska köra en egen serie. Och han kommer att köra sin egen bil. Han blir förare i sitt egna team. Han har dessutom ett GT-team i brittiska GT-mästerskapet. Och som du nämnde tidigare då, Sky Sports i TV. Så att han verkar ha fullt upp. Han är ju nybliven tvåbarnspappa. Och han kanske behöver utlufta sig lite, jag vet inte.
Mm. Så kan det vara, men det är ganska kul ändå. Jag vet inte heller exakt, det är svårt när jag är senior advisor. Men samtidigt, jag menar, Williams i det läget de har varit i de senaste åren. Och jag menar, Button har ju, det var ju ett tag sedan han tävlade Formel 1, men han har ju faktiskt, han är ju världsmästare. Han har sett hur, vad som fungerar rent, jag säger inte att bilen är det han ska utveckla, utan det kanske är en teamroll helt enkelt.
Ja, men bara vad har han att bidra med, undrar jag?
Han har varit där.
Ja, men räcker det med att bara vara där, menar du? Jag är lite
ja, jag hittar bara på nu. Ja, jag vet fattar. Inte exakt vad han ska göra, men jag tänker liksom bara en länk mellan, jag menar, vad gör Alain Prost hos Renault? Vad gör Niki Lauda hos Mercedes?
Gjorde.
Ja, exakt. Ursäkta mig där, men jag menar, det finns ju väldigt många sådana kopplingar.
Till och med Michael Schumacher var ju faktiskt advisor åt Ferrari under tiden han hade en paus efter att ha slutat då efter säsongen 2006. Så att, ja, rollen har ju funnits. Sen är jag fortfarande, ifrågasätter jag lite hur pass mycket man behöver den. Va? Men jag tror att Williams kan ju behöva ett snyggt ansikte utåt, och det är väl lite grann det jag lutar åt att det här handlar om. Att Button blir en bra representant för teamet. Mer en ambassadörsroll än en advisor-roll. Som jag ser i alla fall. Sen får vi se. Och det här med Extreme E som man hoppar på, det vet man inte heller. Det verkar vara lite en fasad där, Extreme E, från någon annan som lägger pengarna. Jag tror inte att en sån som Button lägger några större slantar där. Jag tror inte att Lewis Hamilton eller Nico Rosberg gör det heller. Utan de har blivit erbjudna att vara front mot ersättning snarare än någonting annat. Och har då varsina team som kommer att köra då i det där mästerskapet. Som vi får se lite grann vad det blir av. Om det kan lyfta bättre kanske än vad Formula E har gjort eller vad det nu är för någonting. Vi får se lite.
Jag tror i alla fall som marknadsföringsapparat så tycker jag att de, om man bara ser på det sättet, så gör de ju helt rätt. Jag menar, de lockar till sig stora team som Ganassi till exempel, och alla de här för detta Formel 1-världsmästarna, det skapar ju intresse. Så det är klart att man är lite nyfiken på Extreme E och vad det ska bli. Jag menar, Abt ska köra med Mattias Ekström. Det kanske kan bli
Johan Kristoffersson.
Absolut.
Timmy Hansen.
Timmy Hansen. Så det är många svenskar där. Så jag menar, det är ju ett... ska man bygga intresse för en helt ny serie inom motorsport, så har de ju gjort väldigt... De har gjort det väldigt bra hittills, tycker jag. Sen får man se vad det blir på banorna eller vad det nu är för de ska köra.
Varför sitter vi och pratar om det? Jo, det är för att vi har sett det. Vi har ju sett det. Ja. Man har ju blivit översköljd av diverse pressreleaser och små saker om. Och det har ju gjort att de har inte börjat tävla än. Jag har knappt sett dem köra. De har varit och sladdat på någon offroad-väg någonstans. Men så mycket mer än det vet man inte. Prestanda eller vad det är för typ av bil eller hur det kommer att se ut.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag har ingen aning. Men det lär väl ge sig vad det lider. Mm. Det om Jenson Button då. Sen dagens riktigt roliga nyhet tycker jag i alla fall är ju att vi kan meddela då att, att Viaplay och V-Sport Motor kommer att sända IMSA. Ja. Som är vad då?
Det står för International Motorsports Association. Vilket jag har alltid tänkt sådär. Så IMSA är ju det är ett household name inom motorsport. Man är alltid så här, men det är IMSA det där. Jag kommer ihåg att min pappa, han körde ju Porschar när det begav sig. Och jag tror att det var hans andra Porsche han köpte. Då, den hade en IMSA-ving bak. Och det betyder ju att den var enorm. Den var ju dubbelt så stor som hela bilen ungefär. Det såg inte helt korrekt ut. Och jag kommer ihåg när han liksom köpte loss den där bilen så bytte han. Till en mindre, mer typisk Porsche-vinge.
Den andra vingen tog han som tak till uteplatsen hemma.
Ja, det är hela hans hus nu, ungefär. Nej, men så är det det jag menar, att IMSA har ju funnits med hela tiden, men sen så om man tittar på vad det faktiskt är ju, IMSA är ju typ amerikanska FIA, fast det har att göra med sportvagnar. IMSA då organiserar olika serier i Nordamerika. Jag menar Porsche Cup, Carrera Cup i USA är under IMSA.
Som det faktiskt kommer att bli i år, Carrera Cup alltså. För det har det inte varit tidigare. Det har varit en challenge-mästerskap, för de har inte kört med rätt däcktyp. Men nu kommer de gå över till Michelin och köra som ett Carrera Cup-mästerskap. Jag tror att det amerikanska mästerskapet också är ett av de första i världen som kommer att få den här nya bilen ihop med Supercupen då, det vill säga modellen som heter 992.
Det är kul. Yes. Men det som vi har i vad gäller när vi säger att vi har köpt IMSA, eller vi har köpt det, inte du och jag.
Jo, det är det visst.
Nordic Entertainment Group har gjort det, och det är då den serien som heter WeatherTech Sports Car Championship, och det är alltså den högsta klassen, det är som WEC fast i Nordamerika. Och det som är extra kul med det här är att de alltid traditionsenligt då börjar i Daytona i slutet av januari. Det är alltid så. Det har varit så sedan 1962 tror jag. Sen 1966 så började de köra 24 timmars. Den första som vann det, vem var det?
Bruce McLaren.
Nej, det var Ken Miles som vi känner igen från Le Mans 66.
Just det. Som tyvärr då tragiskt omkom strax efter att han var ytterst nära att vinna Le Mans 24 timmars.
Precis, så det var en sån här GT40. Och sen var det ju hela den här filmen som också finns på Viaplay. Vilken pluggfest det blir här. Men det var ju med GT40 då, som han vann den första Daytona 24 timmar. Så traditionsenligt då så får vinnarna en Rolex Daytona.
Ja, just det vill man ju ha.
Ja.
Och vi var ju faktiskt på vippen att ha en svensk i en av de bilarna som faktiskt har chans att vinna hela klubbet i år, nämligen Marcus Eriksson då, som ni ska få prata eller lyssna till om en liten stund. Marcus Eriksson utnämnd som reservförare då i Chip Ganassis Cadillac, prototyp Cadillac då, som är en av dem faktiskt som är lite förarens favoriter då, som har en stark föraruppställning ändå. Med holländaren Renge Fallesander då, med mycket erfarenhet i den här typen av bil. Vi har Kevin Magnussen som kommer från Formel 1 och så Scott Dixon då, de tre. Och så är det Marcus då som är reserv där, och om någonting skulle hända under året kan hoppa in då om det är lucka i schemat så att säga då.
Så att det är lite spännande. Och det gäller de där långa racen, Sebring 12 timmars och så vidare då, som de har tre före. Och Van der Sende har två segrar, 2019 och 2020, så han kan vinna en trippel på Daytona. Dixon har vunnit tre gånger. Så det är en bra lineup.
Onekligen, verkligen. Det ska bli spännande att följa. Och vi sänder som sagt 24 timmars loppet till helgen med start 21.30 på lördag kväll. Då sätter sig nämligen jag och Mattias Andersson, vår IndyCar-expert, och tar hand om första delen av racet fram till ungefär 1 på natten. Då lämnar vi över till våra amerikanska eller engelsktalande kollegor då, som får ta hand om det under deras förkväll och in i natten. Och sen kommer vi tillbaka på söndag eftermiddag när det börjar ljusna på Daytona igen, framåt 8-tiden där lokaltid, alltså 2 på eftermiddagen. Då är det Robin Nilsson och jag som kommer att lotsa er det som är kvar av det där racet fram till klockan 21.30 då, när de går i mål svensk tid. Så att det kommer att bli en diger helg.
Ja, jag kan räkna upp lite fler namn om man vill veta som kommer till start. Och det är Alexander Rossi, IndyCar såklart, och Simon Paginot, också IndyCar. Kamui Kobayashi kommer till start. Robert Kubica ska köra, jag tror att det är det som är LMP2.
Just det.
Och sen så Juan Pablo Montoya för Meyer Shank i en sån här Acura. Det är lite så här nya biltyper här, så om man har följt väck. Sebastian Bourdais, Jimmy Johnson, Helio Castro Neves och Felipe Nasr, som vi ska höra mer om en liten stund. Just och sen det. Så såklart då svenske Rasmus Lind, jo. Som kommer i den lilla prototypsklassen.
Som kallas
han är ingen reserv.
Nej, det är han inte. Han är en av fyra förare då i LMP3-klassen. Och de heter ju alltså DPI, står för Daytona Prototype International. De ser ju nästan likadana ut som LMP2, som är alltså Le Mans prototyp 2. Inte den värsta klassen på Le Mans, men däremellan då. Och där kör ju alla med Gibson V8-er. I DPI-klassen är det lite olika motorfabrikat, precis som Erik nämnde, Acura då, och även Cadillac och Chevrolet, ja, det vet ju 17 om det förresten, men det är lite olika varianter där. Sen har vi GTLM som är Le Mans-klassen i GT, det vill säga lite vassare GT-bilar då än GT3-klassen då, som är GTD, lilla klassen som är GT3-bilar helt enkelt och kallas för GT Daytona då. Så det är en oändlig massa bilar som ska vara på det här varvet och köra delar av bankningen men också infield, och det ska bli sjukt, sjukt kul att se det här race. Jag är riktigt taggad, och att sitta och prata samtidigt, det är bara roligt.
Och det är det här som är grejen ju med Daytona, att det är alltid i januari, det är ingenting annat som händer. Jag menar, det är ju 2 månader till F1-premiären, så det är alltid så här. Det blir nästan lite så här, vad ska man säga, dopat.
Kosläpp. Runt
Rolex. Ja, men att det är verkligen så, för jag har sett Rolex Daytona 24 hours 10 år i rad eller någonting. I varje fall så har man haft ögonen på det, och det kanske jag inte hade haft hade det varit liksom samtidigt som en F1-helg, men nu det här racet har jag bra koll på.
Ja, nej, men det ska bli kul faktiskt, och vi ska väl säga det att det är det första riktiga motoreventet på asfalt. Faktum är att de har kört både Dakar och VRC har ju inlett då med Rally Monaco, och ska väl vidare upp i norra Finland för att köra sin andra deltävling nu när det inte blev något rally i Sverige. Vi klarar där tycker jag, va? Är vi inte det?
Yes, box.
Med den här första delen i alla fall, och kan då med varm hand lämna över då till nästa del av den här podden. Ja, med tanke på att vi då precis avslöjat att vi ska sända IMSA-serien, så känns det ju extra kul, Erik, att vi har en gäst med god insikt och insyn, eller hur?
Ja, någon som körde de där bilarna för bara några dagar sedan, och det är såklart Marcus Eriksson. Välkommen.
Tack, tack. Tack så mycket.
Hemma i Indianapolis och laddar upp. Vi trodde ju, hade lite ett halmstrå om att du faktiskt skulle få tävla. Kan du inte berätta lite grann om hela den här grejen runt omkring sportvagnssatsningen som Chip Ganassi gör och din roll i det hela?
Yes, det började väl rätt så sent här på slutet av förra året när Ganassi gjorde klart tillsammans med Cadillac att de skulle köra en bil då i IMSA 2021, och de signade ju då Kevin Magnussen och Renger van der Sande. Man har ju 2 ordinarie förare som kör mästerskapet i varje bil. Men sen kör ju de ett antal längre lopp då, 24 timmars Daytona, 12 timmars Sebring, och sen tror jag det är 1 eller 2 6 timmars race då. Och på de racen så har ju alla team då 3 eller 4 förare. Och Ganassi då, som de brukar göra när de kör olika program, använder sig av Scott Dixon av rätt så naturliga skäl. Så han är deras tredje förare då. Men teamet kontaktade mig helt enkelt i januari nu då, och frågade om jag skulle vara intresserad av att vara med i det här projektet på något sätt, och då som reservförare, backupförare egentligen, i dessa tider, framförallt då med, inte minst med corona och allting, så kände väl de att det var ett behov av att ha en tillförare inne i programmet, och jag tackade ju jag till det. Jag tycker det är någonting som jag har sneglat på under en längre tid sedan jag kom hit till USA, är ju något mer än bara IndyCar för att hålla igång och bredda min racing. Så ja, det passade bra, och jag har ju fått chansen då att köra bilen några gånger de sista veckorna.
Och även från utsidan fick man ju samma känsla då, att det här låter ju som någonting som skulle kunna vara en bra typ av racing för just din del då. Och nu har du ju dessutom fått testa bilen. Ni körde den här stadsbanetesten, eller vad ska jag kalla den då, på Sebring. Och sen blev det ju även några varv på Daytona. Hur har det gått att köra? Det här är ju en helt ny biltyp för dig.
Ja, exakt. Jag har ju aldrig kört någon bil med tak på bana och ingen sån här prototyp innan då, så det var väl mycket nytt, men som du säger det, så har väl jag alltid känt att prototypracing och långloppsracing borde passa min körstil rätt så naturligt, och det gjorde det också. Redan efter 10 varv där på Sebring så var jag nere och gjorde väldigt konkurrenskraftiga tider, kände mig hemma i bilen, och det har väl egentligen fortsatt då. Nu har jag väl bara kört, jag fick väl två lite längre runs i Sebring och sen en 10-varvsstint på Daytona, så jag har inte kört överdrivet mycket i bilen, men de varv jag kört har det funkat väldigt bra, och ja, det har gått bra från start egentligen.
Med tanke på att du säger att du inte har kört den här biltypen tidigare, eller en bil med tak, hur skulle du liksom kategorisera den typen av bil om du liksom jämför med IndyCar och en Formel 1-bil?
Ja, alltså den är ju långsammare än såklart en Formel 1 och en IndyCar-bil. Den är lite tyngre, men den är en väldigt trevlig bil att köra. Välbalanserad, du har servostyrning, så det gör att den är rätt så annorlunda mot en IndyCar. Men som sagt, balansen tycker jag har varit bra. Sen är ju motorn en V8, 5,5 liters V8, som är väldigt trevlig att köra, som beter sig väldigt fint. Du har en traction control system som också fungerar bra, som kontrollerar utgångarna av hjulspin och så vidare. Så det är en kul bil att köra, men rätt så annorlunda mot både en Formel 1 och en IndyCar-bil.
Det här med Daytona är ju lite speciellt bara som sådant, och 10 varv där bara för att liksom göra dig bekväm i bilen någorlunda ifall om att någonting skulle hända. Lite mörker, alla andra är väldigt varma i kläderna, så får du rulla ut på en bana du aldrig har sett tidigare. Hur var det?
Ja, men det var ju väldigt, väldigt tuff utmaning. Tanken var att jag skulle köra de här typ 10 varv på dagen, på första dagen, den är i Daytona på fredagen, skulle jag först köra 5-10 varv för att komma in i banan. Jag har ju aldrig varit på Daytona. Så det var tanken, men sen var det lite strul med tekniska problem med bilen då på fredagen, så då blev ju jag såklart nedprioriterad i och med att de andra 3 förarna behövde så mycket tid som möjligt. Så det blev ingen körning för mig på dagtid, utan jag fick vänta till den här lite längre kvällsträningen då, som var på lördagskvällen. Och fick hoppa i och ut och köra där efter 1,5 timme av 2 på det här träningspasset. Fick mina 10 varv, och det var minst sagt, första 3-4 varv var minst sagt tuff för mig. Och först för att försöka lära sig banan i bäckmörker, och det var bilar överallt. Det var 50 andra bilar på banan, eller nästan så många i alla fall, i olika klasser. Så det var bilar både bakom och framför, och överallt kändes det som. Så det var mycket att ta in där, men mot slutet av de där 10 varven så var jag inne i det och gjorde inga misstag och kom faktiskt ner på rätt så bra tider också då. Så tuff utmaning, men klarade det på ett bra sätt.
Mm. Och Kevin Magnussen är ju ny till den här serien. Hur var det ett kärt återseende er emellan, eftersom ni har tävlat mot varandra tidigare som bekant?
Jo, men det var det. Jag har alltid kommit bra överens med Kevin, även om jag inte liksom har hängt med han privat på det sättet. Men vi har väl alltid kommit bra överens, och har hängt en hel del nu, sista veckan då, framförallt.
Bor han i Indianapolis också nu? Kommer han att flytta in i Carmen han också, som alla andra?
Ja, det är väl tanken i alla fall. Han har frågat mig såklart om lite vart man ska bo och sådana grejer. Och han har faktiskt kollat på lägenheter i samma byggnad som jag bor i Carmel. Så det finns en rätt så stor risk att han kommer vara baserad här under året, så har jag förstått.
Men du, IndyCar-test körde du också. Vad lärde du någonting nytt? Hur känns det inför kommande säsongen som blivit uppskjuten nu en bit in i april?
Ja, men det känns jättebra. Jag tycker vi har jobbat på här under vintern med framförallt fokusera på att hitta grejer för kvalen, förbättra våran one lap pace, och tycker vi tog lite steg framåt på det redan i Barber i november, och fortsätta på det här spåret nu i Sebring och vara snabb egentligen hela dagen, och även vara snabb över ett varv då. Så Det känns riktigt bra. Jag känner mig väldigt väl förberedd och laddad inför en ny säsong.
Hur mycket mer körning blir det i IndyCar-bilen innan säsongen drar igång?
Som det är planerat nu ska vi testa här i början på februari en dag på Laguna, och sen tror jag vi ska testa en dag någonstans i mars. Och sen är det ju också en sån här ovaltest på Indianapolis som jag tror nu är i början på april. Så det blir en del gånger i bil innan vi kommer där till Barber på premiären i mitten på april.
Det låter ju rätt så bra ändå, med tanke på om vi vet hur F1-säsongen kommer att vara, där två förare ska dela på en och en halv dag, eller dela på tre dagar för en och en halv dag vardera, så blir ni hyggligt varma i kläderna i alla fall.
Ja, man får ju några dagar i alla fall, och som sagt, vi har ju en bra bas-setup och vi vet vad vi behöver fokusera på, så det känns ändå helt okej med de dagarna som vi kommer få.
Blir du kvar i USA fram till säsongen?
Lite oklart. Eventuellt kommer jag åka hem en sväng till Sverige. Men i det stora hela så är väl tanken att jag ska vara kvar här. Och, utöver de här testerna så kommer vi ha en hel del simulatordagar och andra grejer inför säsongen. Då, så det är väl hyfsat späckat schema ändå.
Det är bra det. Så att ni håller igång. Och bilen kommer att vara röd och vit precis som tidigare.
Ja, men det är tanken, absolut.
Bra.
Den var ju så jäkla snygg och bra förra året. Så
eller hur, Yeah. Vi är ju inte alls subjektiva när det gäller sånt. Du ska få komma in på det här med favoritfärg. För nu ska vi nämligen sparka igång sprettuläret. Eriks och mitt väldigt spretiga frågeformulär, som då självklart heter sprettuläret. Och Felix Rosenqvist har fått svara på det, bland annat. Och nu är det din tur då som blir grillad under en ganska lång stund. För det är rätt många frågor. Erik, börjar du?
Ja, och där är ju då frågor, för er som inte hört det här tidigare, så är det frågor från lyssnare som var liksom generella frågor, så då får alla de här potentaterna vi tar in samma typ av frågor. Din teamkompis Scott Dixon ska få dem i mars, är det sagt. Men du, din favoritfilm?
Film?
Ja, favoritfilm.
Ja, vad ska vi stå till med då?
Ja, men vad gillar du för sorts filmer då?
Wolf of Wall Street var ju bra. Ja. Nyckeln till frihet. Mm. Classic.
Det är ingen sån här gudfadern-kille.
Nej, men vad heter den här maffiafilmen? Vad heter den då? Heat heter den.
Heat, ja. Ja, med Al Pacino och Robert De Niro.
Ja, exakt. Den kanske jag väljer den då.
Bra.
Jag säger den.
Köper den. Ja, bra. Då ska du få svara på vilken som är din favoritfärg då.
Svart.
Svart är din favoritfärg, okej. Okay. Det köper vi.
Jag har hört att vitt och svart inte är färger.
Nej, men det är det ju inte heller. Men då börjar vi prata om hur ljus bryts. Och så.
Ja. Ja. Vilket F1-stall håller du på?
Alfa Romeo, såklart.
All right, den här är lite roligare faktiskt. De där är bara lite för att värma upp i början. Så här. Du får göra en tidsresa nu för att tävla i Formel 1. Och då undrar vi, till vilken säsong åker du tillbaka till? Och för vilket stall kör du för?
Då åker jag till jag är så dålig på årtal och så, men jag skulle säga början på 2000 med Ferrari.
Ja.
Mitt starkaste minne när jag växte upp liksom, och kollade på Ferrari eller Formel 1 och Ferrari Schumacher vann och så vidare, och ja, jag skulle nog välja det.
Nästa fråga då, och då brukar jag säga att Janne är ju en Skoda Yeti, men om du var en bil, vilken bil skulle det vara?
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
ja, du. Jag är ju...
Ettri och snabb.
Ja, men jag är väl någon... Nej, jag är någon Volvo. Svensson Svensson.
Sven är
bara... Volvo 740.
Ja, men det är inte illa. Så det är fina grejer.
Jag är från Kumla, vet du. Ja. Vad är man en Volvo 740?
Hållbart.
En bonnabil.
Om du inte hade pysslat med motorsport då, vad hade du sysslat med då, tror du?
Jag hade stått och målat med farsan i Kumla.
Jag tänkte ju säga det. Det är ju rätt givet vad du skulle ha pysslat med. Du hade liksom inte haft något val.
Jag försökte bli hockeyproffs. Tveksamt om det hade gått, men man vet aldrig. Men då är väl målare kanske en större sannolikhet att det blir. Men jag är inte så bra på att måla. Jag vet inte, jag praoade lite hos farsan. Jag tror inte jag var någon... Jag var ingen naturbegåvning. Jag kommer ihåg att jag... Det starkaste minnen jag har från att praoa målning var att jag välte en hel burk med färg upp och ner på någon fin stenplatta framför huset som typ inte gick att få bort. På. Ja, det var inget bra.
All right. Okej, då vet vi det. Målning är inte din grej, men du hade troligen hållit på med det om du inte hade kört racerbil. Vem är din förebild inom racing och utanför?
Ja, men jag skulle säga Schumacher. Jag tycker att han på något sätt tog sporten till nästa nivå. Det är inte bara handlade om att köra, utan också om att bygga ett team, bygga en bil, bygga allting. Alltså han breddade det, att vara en racingförare mer än bara köra bil. Och han känner jag var i alla fall en av de första som verkligen gjorde det och insåg att man måste ha alla delar för att verkligen bli framgångsrik och lyckas över tid. Så därför tycker jag att han var liksom lite, ja, den första som gjorde det på något sätt. Utanför då så skulle jag säga Peter Forsberg, nummer 21, Foppa. Hans liksom inställning, fighting spirit, vinnarskalle. Ja, det...
Ja, två stora idrottsmän i alla fall. Båda två ifrån dina favoritsporter då, får man ju utgå ifrån då. Bilracing och hockey.
Och vilket hockeynummer hade jag när jag spelade? Nummer 21, såklart. Så jag har samma sak där. Yes, nu kommer, håll i det här lite grann. För du tvingas köra en Formel 1-bil med ögonbindel. På vilken bana skulle du välja att göra det på?
Ja, det blir väl Barcelona. Den har jag väl kört alldeles för många varv på. Så det är väl nästan att jag skulle kunna klara det med ögonbindel där. Alltså.
Mm. Det skulle jag kunna tänka mig. Vet du ungefär hur mycket du har varit där? Vi får nästan räkna timmar snarare än varv.
Ja, men jag måste säkert ha kört en 20 testdagar på den där banan. Utöver alla race också.
Och vad säger du då? I snitt 80 varv per dag då? Så du bara räknar själv.
Ja, det blir bra.
Herregud. Ja.
15 000 varv, säger vi.
Men då borde man hitta utan... Då får man sitta och fundera. Ja, men här svänger det höger och sen är det vänster.
Ja, men exakt.
Ja. Då undrar jag så här. Vilken var din första bil?
Ja, det var en Volvo 740.
Det var det?
Jag
var
ju tillbaka till den där 740. Där. Vinröd. Okay. Vinröd var den. Den hade... Jag hade två tärningar som hängde ner från vaxspegeln. Ja, det var riktigt riktigt nice alltså. Jo, Wunderbans hade jag också förresten. Ja, riktigt bra bonabil.
Kommer du ihåg regnumret?
Nej, jag gör inte det alltså. Nej, det kan jag inte. Jag sålde till en polare och han vet jag kraschade runt ett träd där utanför Kumla.
Känner du igen storyn, Erik?
Ja, det är helt otroligt. Det är helt otroligt.
Rosenqvist hade exakt samma story. Han hade en gammal Mersa som han sålde. Och det första som hände två timmar senare, det var att den var ringlad runt en stolpe typ.
Ja, han hade en polare som köpte den. Och han krockade den eller runt något träd där. Så han gick väl den i graven kanske. Tror jag. Så kan det gå.
Men vad är det för bil idag då?
Idag har jag en Alfa Romeo i Sverige och en Honda Pilot här i USA.
Du är en rätt trogen man.
Ja, det är ju så. Men Honda Pilot går ju jättefint. Det är kanon.
Men Alfa då, det indikerar ju att du har någonting ihop med Alfa fortfarande. Om du får, för du har inte köpt den va?
Nej, det är gammal, för gammalt arbete kanske. För trogen tjänst.
Men på den allvarliga sidan, har du något kontrakt med Alfa Romeos Formel 1-stall? Är du på något sätt inblandad fortfarande?
Nej, inte i dagsläget i alla fall.
Nej, bra, bra svar. Okej, du är ute och går i skogen nu då. Och plötsligt blir det snöstorm och du tvingas, du hittar en stuga och du går in och söker skydd. Du kommer ju vara insnöad här i minst en vecka och du går in genom dörren och du ser att, ja, vem önskar du sitter där inne? Och då pratar vi inga pojk eller flickvänner här.
Vad får man välja?
Orville. Precis, ja,
alltså det hade ju varit så här kul, eller trygghetsmässigt så hade man ju liksom kanske sagt någon i familjen, liksom morsan eller farsan.
Marcus.
Men det hade ju inte varit så jävla kul liksom i en vecka, sa du.
Ja. Mm.
Minst.
Ja, det hade ju varit jävligt tröligt alltså. Ja, nej, men det får ju bli där någon med någon, ska vi säga någon hockey då. Ja, vi säger Foppa då. Kan han lära mig lite om hockey och allting.
Okej. Okay. Du är teamchef för ett F1-stall och har möjlighet att välja ett av följande två alternativ. En grym förare i en medioker bil eller en medioker förare i en grym bil. Vad väljer du?
Ja, den där är jävligt svår. Ja, men är man bara, man är teamchef?
Ja.
Under ett år liksom?
Ja. Eller längre.
Eller har man liksom så här 20 år på sig? Nej,
var lite realist. Säg 5 år.
Ja. Nej, men en bra bil är bra i Formel 1. En bra bil. Ja, men jag tar bra bil då.
Bra bil. Bra bil.
Riktigt Formel 1.
Just det.
Bilen gör mycket.
Du, för övrigt då, vad kännetecknar en bra teamchef?
Det är väl en som kan få liksom få ihop människor, skulle jag säga. Alltså som kan knyta ihop olika, jag menar, ett Formel 1 team är ju så jäkla stort med så mycket människor. Så jag skulle säga någon som kan knyta ihop det där och använda, se vad folk är bra på och utnyttja det på ett bra sätt. Även hos förarna och alla andra i teamet. Så någon som är bra liksom på, såklart måste det vara ett motorsport kunnande, men också tror jag det handlar mycket om den mänskliga faktorn också.
Just det. Vem är den, har du haft någon sån till att börja med?
Nej.
Nej, är det så? Ja.
Nej, jag vet inte. Jo, men det har man väl kanske haft till viss del. Men det är väl ingen så här på rak arm jag kan säga som så här, den.
Vem är den bästa du haft då?
Teamchefen.
Mm.
Ja, alltså, ja, det är lite lurig, men jag som typ i GP2 där i Dams tyckte jag han, François Sicard, kan det heta?
Ja, han, tror jag var.
Han tycker jag var jäkligt bra. Han var just det, han var jäkligt bra på människor och jag tror han gjorde mycket att Dams var så pass framgångsrika, för han fick alla att dra åt samma håll och lyckades få ut det bästa ur alla som var där. Och jag tror att det gjorde mycket att framgångsrika Dams var, eller är.
Jag från utsidan får uppfattningen att teamchefer är inte, jag skulle säga att de saknar de här egenskaperna mer än att de har dem. Det är de som du beskriver, att det är för mycket annat att ta i tur med, annat corporate, företagsmässigt som de behöver ta i tur med, snarare än att hålla ihop gruppen precis på det sättet som du beskriver. Håller du med om det?
Jo, men så är det nog, och det är väl förmodligen att det är det som är deras primära arbetsuppgifter, men jag tror som sagt att den mänskliga delen, och framförallt i Formel 1-team är det så mycket människor, så jag tror att kan du få alla människor och få ut det bästa ur alla, så kommer du vara väldigt framgångsrik. Och det är kanske någonting som ofta glöms bort också.
Jag tänker liksom på business-sidan av Formel 1, eftersom det är så himla starkt. Att det är verkligen en, ja, det är egentligen bara sport på helgerna, under racehelger egentligen, och resten är det liksom business. Hur ser du på den biten? Du pratar om så här motorsportkunnande, men tror du att det skulle hjälpa att ha någon som faktiskt har suttit i bilen själv? För det är ju få sådana idag, i Formel 1 i alla fall.
Nej, det är väl som man brukar säga, andra sport, det är inte alltid den bästa spelaren som är den bästa tränaren. Så jag tror att det kan vara lite så i racing också. Att jag tror inte kanske att Kimi Räikkönen skulle vara en perfekt teamchef, liksom, även om han är en jäkligt vass förare. Så jag tror inte det där är superviktigt faktiskt. Jag tror inte det.
Right, vi rasar med rasande fart genom frågorna, Erik.
Okej, okay. Vilken är din roligaste tabbe? Och då pratar vi inom racing då, såklart.
Roligaste tabbe?
Kan säga så här att en tabbe är ju inte kanske rolig i stunden alltid, men nu i efterhand.
Ja, men det som floppar upp, och det som sagt, det var ju inte så jäkla roligt, verkligen inte när det hände, men nu så kan man kolla tillbaka på det och fortfarande inte tycker det var så roligt, men ja, det är en tabbe i alla fall, det är en sak som är klar. Det var väl när jag kraschade i Monaco, vad kan det ha varit då, 2015, kanske.
Du skulle
bakom
förbi
safety caren.
Du skulle runda säkerhetsbilen där in i Sandevaux.
Det var ja, exakt. Det blev,
men ska vi vara ärliga där, och det har du ju berättat för mig tidigare och för alla andra också då, så fanns det ju lite orsaker till att det blev som det blev. Jag fattar att det inte ska hända, men det var ju det var besvärligt, för långt innan dess hade ju du varit tvungen och liksom, eller de jagade på dig om bromsvärme och sådana saker, och det var inte så himla lätt att kontrollera det bakom säkerhetsbilen, eller hur?
Nej, men det var väl, om jag kommer ihåg rätt nu, så hade jag överhettande bromsar som var ett problem i det racet, och de gick väldigt varmt, så när det var säkerhetsbil så fick jag i stort sett inte använda bromsarna för att försöka få ner min temperatur. Och problemet med kolfiberbromsar är att när du inte använder dem så kan det bli att de går ur temperatur helt, och det var väl det som blev att när jag väl var omvinkad där så hade jag ju ingen temperatur överhuvudtaget. Och har du kolfiberbromsar som inte har någon temperatur, så har du inga bromsar helt enkelt. Så när jag kom där till första kurvan så var det ingen bromsverkan. Och då blev det att på tvn såg det väldigt amatörmässigt ut, men det blev ju bara att jag åkte rakt in i räcket egentligen. Men det var ju fortfarande en tabbe som jag får ta på mig. Så det var väl man var inte görnöjd efter det, så mycket kan man säga.
Nej, det är väl sällan roligt att göra tabbar rent generellt. Men ja, det ska ju vara om man halkar på en banan eller, ja, du vet, gör en sån grej. Men det är inte så roligt det heller kanske, för man slår sig väl det liga. Släpper det då, och undrar vad du är om 5 år.
Ja, jag kör IndyCar och har vunnit Indy 500 och ett eller flera IndyCar-mästerskap. Det låter väl bra?
Ja, det är en god målsättning att ha i alla fall, så får vi se om du orkar med det. Vad tror du sporten är då om 10 år? Vad tror du kommer hända de närmaste 10 åren med din sport?
Jag tror att den kommer gå mer, alltså mot sport generellt, kommer gå mer mot hybrider. Jag tror inte det kommer bli helt att det kommer vara el, liksom elmotorer. Jag tror inte det. Men jag tror det kommer gå mer åt det hållet, eller ja, som det allt liksom går åt det hållet som det gör nu. Men ja, att det kommer vara ännu längre in i det just med hybridmotorer och sådana saker. Men som sagt, inte helt inne i liksom att allt ska vara elektriskt.
Var är IndyCar nu med sin hybridmotor? Vet du det?
Ja, men vart inte det lite försenat, va? De sköt väl fram den något år. För de ska ju få något CURS-system där, men det är väl 2023, va, som tanken är, va?
Tanken var till 2022 först, men jag tror att det är, som du säger, skjutet på ytterligare ett år då, av ganska rimliga skäl då, så som världen ser ut just nu. Nu gäller det liksom bara att överleva och att det kostar så lite som möjligt istället för så mycket som möjligt.
Precis.
Ja, Erik, det är du som är nästa igen här.
Ja, och då skulle jag vilja säga, för det här är ju en väldigt lätt att svara ja på, men då, jag läser frågan till att börja med. Har du kommit med ett konkret förslag till förbättring av bilen som faktiskt gjorde den snabbare? Och det är ju såklart, med vad gäller inställningar och sånt där, så har du ju, man utvecklar en bil under en helg och sen så går den fortare och fortare. Men finns det någon, nästan som en pryl eller en innovation på en Formel 1-bil, liksom, som den här delen sitter där tack vare dig? vid nästa race eller vad det nu kan tänkas vara. Förstår du?
Ja, jag fattar. Så man gör ju liksom hela tiden under helgerna, så är det ju en diskussion mellan ingenjörer och förare där man liksom kommer fram till ändringar som inte alltid blir den bättre, men många gånger så får man den ju bättre och passar den själv mer. Men som du säger, i Formel 1 så är det ju en hel del nya delar som kommer. Alltså det kan väl vara att vissa år i Formel 1 så var man ju väldigt tydlig med att man behövde mer grepp i fram, till exempel. Vi behöver få bättre downforce i fram, och då liksom pressar man fram så att teamet tog fram en ny framvinge. Typ sådana saker. Men jag kan inte peka på att det sitter en viss vinge på en F1-bil på grund av att jag har kommit på det. Så bra har det inte varit. Men det är ju som sagt någonting man ständigt jobbar med. Det är en stor del av racingen idag. Att man måste ju hela tiden jobba med en ingenjör för att få bilen att bli snabbare, helt enkelt.
Jag lyssnade på någon sån här Beyond the Grid. Jag kommer inte ens ihåg vem det var, men det var just det där man kom in på rattar i Formel 1, att det är liksom väldigt mycket att vänja sig vid, och man liksom plockar runt det där så att det ska funka för liksom hur menyerna ser ut och liksom rullknapparna och allting sånt där ska liksom sitta på rätt ställe för dig. Har du varit pillig med sånt, såna små detaljer?
Absolut, det är ju någonting man sitter i Formel 1 och inför varje år försöker optimera för en. Det kan ju vara helt annorlunda mellan dig själv och din teamkamrat hur ratten ser ut och upplägget. Eller alltså, rattarna ser väl oftast lika ut, men att du har olika knappar som gör olika saker på grund av det som du anses passa dig. Så det är absolut någonting man lägger rätt mycket tid på.
Annars är du ingen vidare tekniknörd, va? Är det så?
Nej, det är inte min grej. Jag är dålig på sånt här.
Inget så här, men ska man komma med några konkreta grejer som gör bilen snabbare, då lär man ju veta lite mer om kanske aerodynamik eller sådana saker. Det är inte så lätt. Ni har väl fullt sjå att vara snabba bakom ratten, kan jag tänka mig.
Exakt, snabb bakom ratten och ge bra feedback på vad bilen exakt gör där ute. Det är väl det primära för det som för.
Exakt.
Sen ska man ju såklart ha en förståelse för allting annat, men det primära är ju att du ska kunna ge så specifik och bra feedback som möjligt.
Just. All right, du får välja vilken teamkompis som helst att köra med. Vem väljer du? Schumacher har ju nämnt några gånger nu. Det kanske han igen.
Exakt. Ja, men då hade jag sagt till Ronnie Peterson, såklart.
Såklart.
Det hade varit Bali.
Ja.
Ja. Verkligen.
Swedish Team, Dream Team, helt enkelt.
Hade ni jobbat bra ihop alltså?
Swedish Dream Team. Och vi är båda från Örebro liksom.
Båda Närke från Glädje.
Exakt, det hade blivit jäkligt bra alltså. Team Närke.
Okej, om vi vänder på frågan då. Vem vill du under inga som helst omständigheter köra med i samma team? Vem lägger du liksom ditt veto mot? Den här personen är på väg in. Vad tycker du om det, Marcus? Och du säger så här: nej, aldrig.
Inga kommentarer, men jag gillar inte de som kommer från ett visst land i Sydamerika och en viss person som jag kanske har kört med innan någon gång i Formel 1.
Okej. Jag kan bara ta ett exempel, och det är ju Felipe Nasser. Till exempel, han kommer ju från det landet.
Ja, han kommer från det landet, just det.
Just det. Ja. Ja. Och ni har ju faktiskt kört ihop. Okej, jag fattar. Vi gräver inte vidare i det där. Jag antar att du inte vill kasta någon under bussen på det sättet. Speciellt inte i en Formel 1-podd.
Nej, för det var otydligt.
Okej, säg så här då. Det här är en stor fråga. Lite mer av det allvarliga slaget då. Men där jag tror att du ändå vet och kan tycka lite. Hur ska svensk bilsport agera nu för att skapa en bättre förutsättning för unga förare som är på väg då, eller försöker lyckas internationellt? Vad är din upplevelse?
Det största som de skulle kunna göra, det är att försöka få ekonomiska medel. Det är den största hindret när man ska.
Mom Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ut internationellt att köra. Men det är svårt för ett förbund, förstår jag med, att få det. Men det är ju absolut största man kan få hjälp med. Sen så, till viss del kontaktnätet ute i motorsportvärlden, men det är ju just den ekonomin som är den stora liksom bromsklossen för i stort sett alla ju, när man ska försöka ta sig ut och köra internationellt. Så det är ju där det skulle behövas.
Behöver de inte hjälpa?
Sen hur det skulle göra, det är jättesvårt att säga.
Men om man tänker så att jag får också en känsla av att man behöver också lära sig köra. Alla kan, eller alltså man... Många är ju så unga när de kör go-kart och alla vet hur utvecklingskurvan är på en människa. Den kan ju vara väldigt olika. Någon som är 14-15 år kan ju vara väldigt underutvecklad så att säga på många områden och kommer starkt de sista åren i tonåren innan den går över i icke-tonåring så att säga. Och det känns som att det är, ni som håller på släpps lite vind för våg där och det är upp till var och en. Och så finns förbundet där bakom på något sätt. Jag inser ju också problematiken med att inte ha råd att hjälpa till, men det finns ju andra saker man kan göra.
Ja, absolut. Alltså det skulle kunna, alltså man kanske skulle kunna göra att alltså förbundet ser till att det finns någon mästerskap i Sverige där alltså något mer juniormästerskap i någon juniorbil som inte är att försöka hålla ner kostnaderna. Men den som vinner mästerskapet och kan få någon slags support och få hjälp en ut i internationell racing eller något sånt för att det ska bli mer ett naturligt steg. Jag vet inte, något sånt. Skulle kanske kunna vara en grej som skulle kunna hjälpa racingen.
För din karriärväg är ju lite intressant sett i den här frågan. För du tävlade aldrig i Sverige med bilar. Du tävlade väl i go-kart eller karting med i Sverige då. Men även internationellt såklart. Och sen så tog du klivet direkt ut i Europa. Så att du hade väl aldrig egentligen kontakt med SPF?
Nej, alltså det stämmer ju att jag aldrig körde i Sverige. Men samtidigt så kör jag ju alltid med svensk licens. Liksom, och jag har ju... så sett kontakt och så har jag ju varit med liksom SPF genom åren på olika sätt då. Men jag har ju aldrig, som du säger, aldrig tävlat i Sverige, jag har inte gjort så.
Nej, du fick ju en annan typ av utbildning då som var väl finansierad så att säga. Det är ju, råder ju ingen tvivel om, och det gjorde ju att du kunde liksom ta dig igenom stegen. Och det är ju det här som är problematiken. Det är ju det vi egentligen pratar om här, att, och det som du berör redan från början, att det är vansinnigt dyrt där. Ja, och det krävs en rejäl kraftsamling för att man ska ha någon chans att ta sig hela
vägen. Det kanske är det också, alltså, att förbundet inte kanske kontaktnätet ut i racingvärlden utan kontaktnätet ut i näringslivet. Alltså hitta rätt människor, få kontakt med rätt människor som skulle kunna bli sponsor till det. Alltså det kanske är där du måste få kontakterna mer än ut i racingvärlden. Det kanske är det som är ett sätt, så sätt att du liksom... Bilsportförbundet har en portfölj med olika företag som man vet är intresserade av det, olika människor där man då kan presentera det här är nästa unga talang som vi tror på, och så får man kontakter till potentiella sponsorer. Jag vet inte, det kanske skulle kunna vara något.
Du, nästa fråga. Hur skulle din teamkamrat beskriva dig? Hur skulle, liksom bakom din rygg, vad skulle Scott Dixon säga om dig?
Jag skulle nog tro att de skulle säga att jag jobbar jäkligt hårt, är noggrann, ja, jag tror det är, ja, snabb såklart, snabb, jobbar hårt, noggrann, ja, vi väljer de tre orden.
Ja, okej.
Stark i racen, alltså racecraft.
Racecraft, okej. Fyra punkter, fyra viktiga punkter. Och om du skulle göra motsvarande beskrivning av honom då? Eller Alex Palou som du kanske inte känner så väl. Eller Jimmy Johnson för den delen. Men du får ta någon av dem.
Dixon är väl... alltså han är ju en så komplett förare. Som gör extremt få misstag. Och håller en väldigt, väldigt, väldigt hög lägstanivå. Det är väl hans liksom, storhet. Om man då kollar på skott. Och sen är han ju väldigt duktig med ingenjörer och sådana saker. Och liksom jobba mellan pass och sådana saker.
Hur syns det rent konkret? Att han är komplett och duktig liksom, så här, från insidan så att säga.
Nej, men det som har slagit mig sen jag var teamkamrat med han är att det är aldrig så att jag sitter och kollar på datan och ser sig bara att det där skulle jag aldrig kunna göra. Oh shit. Utan det är ju... Han är ju inte omänsklig på det sättet att han kör på något sätt som är liksom helt otroligt. Utan det är ju att han gör alla de här små sakerna rätt hela tiden. Och har den här höga lägstanivån och vet vad han behöver från bilen för att vara snabb. Och, alltså han gör alla de små sakerna otroligt bra. Och det är det som gör honom till den andra, tror jag.
Hade han lyckats i dagens Formel 1, tror du?
Ja, jag tror det på grund av att han är så duktig just på alla de här små grejerna. Och jag tror att det är det som, oavsett vad du kör, så tror jag att det är det som är en stor nyckel. Och just den mentala biten också, att han verkar ju aldrig bli mätt, om man säger så, utan han bara vill mer hela tiden och han vinner ett race, men nästa dag så är han lika hungrig att vinna nästa race och så vidare. Så ja, jag tror att han skulle kunna lyckas, absolut. Mm.
Du, nu har det gått ett antal år, du har dina IndyCar-titlar och även Indy 500-segrar då, och du lägger hjälmen på hyllan. Vad kommer du jobba med då?
Ja, via Plays F1 kommentatering.
Du får lära dig säga kommentatering på rätt sätt då, om du ska börja hos oss.
Ja, får börja svenska kurs först då, och sen jobba på Viaplay då.
Jag är hedrad över att du skulle kunna tänka dig ett liknande arbete efter något så spännande som faktiskt har kört på riktigt.
Mm. Ja, men du är välkommen. Skämt åsido så tror jag att jag är någonting inom alltså motorsport media, tror jag skulle kunna vara en naturlig grej för mig. Mm.
All right. Vad har du för hobby? Vad är din absolut största hobby utanför motorsporten? Är du en hobbykille eller är du bara en grej?
Nej, jag är inte så mycket hobbykille. Jag är mer en sportkille i sådana fall. Alltså jag älskar ju hockey. Det är väl få som inte vet, utan de som följer mig. Sen gillar jag ju att spela paddel när jag är hemma och tycker det är jäkligt kul. Och liksom pyssla med det. Men just såhär hobby... annars är inte så mycket, utan jag är mycket in till sport och träning liksom. Det är väl egentligen det jag brinner för förutom motorsporten.
Hur mycket simulator racing körde den här vintern? Det var ju så himla stort under off-season när allting blev uppskjutet.
Typ ingenting nu istället. Nej, men jag körde faktiskt lite. Den kom ju till användning nu inför när jag skulle köra den här prototypen, IMSA-bilen med Ganassi, så fick jag ju lära mig både Daytona och Sebring, den banan på Sebring som vi körde då. Så då fick jag gnugga på lite, sen körde jag faktiskt lite IndyCar på Sebring också för att komma in i det inför testerna. Så det känns ändå som att det var rätt så bra. Så jag tror att det är inget dumt verktyg att ha för att fräscha upp minnet, men framförallt såklart för att lära sig nya banor. Men det blir någon sån här tävling eller något sånt där som jag har på mig förra lite.
Det här med hockeyn som du pratar om, du har ju haft lite oflyt nu då med en pandemi hela det här året och ditt första år i IndyCar kanske inte hockey var på prio att åka och titta på, men du bor ju på ett ställe där det finns rätt mycket ishockey ändå runt omkring och åka och se, och jag menar NHL är ju speciellt. Skulle du vilja se mer utav det eller?
Ja, men självklart. Jag gjorde faktiskt det första året, så var jag ju på ett gäng matcher faktiskt, både borta i Anaheim hos min kompis Hampus Lindholm som spelar där. Sen åkte vi till, jag och Alexander åkte till Columbus och kollade på en slutspelsmatch där. Det var jäkligt mäktigt, helt utsålt. Det var nästan 20 000 där på första gången Columbus var i slutspel, tror jag. har vi varit på några mer matcher också. Colorado har vi kollat på en match när jag var där uppe och började tröja med Landeskog, för vi hade samma sponsor där. Arrow var ju med och sponsrade oss i SPM, och de var ju sponsor även till Colorado Avalanche, eller partner de säger. Så då fick jag träffa han där, så jag, han ändå med en del då. Sen var det såklart inte lika mycket under fjolåret, men hoppas väl här att när världen kommer tillbaka till normal förhoppningsvis snart, så kan man åka och kolla lite mer.
Du, jag kom på att om det inte finns någon plats för oss på V-Sport Motor, så kanske du kan bli hockeykommentator istället.
Ja, det hade varit något.
Ja.
Jag är på.
Gammal goalkeeper som det är. Det är du och Erik Granqvist där som får kämpa och kampera ihop om det. Mera frågor har vi, Erik.
Ja, berätta om när du utsattes eller utsatte någon annan för ett practical joke inom racingvärlden.
Ja, alltså jag är inte så jag är inte så mycket för sånt där. Jag gör inte det så mycket, och kan inte påstå att jag har blivit utsatt för så många heller. Dock så höll jag och Alex, min tränare, på att snacka om egentligen hela fjolåret att vi skulle göra något riktigt practical joke med Felix, för att han ringde mig typ varje dag eller messa och frågade, ja, när måste vi vara på banan imorgon? När ska vi vara där? Och, så jag har mycket frågor. Så jag sa det till Alex, någon gång måste vi bara säga att du ska vara på banan 6:00 imorgon bitti, för då ska vi göra det och det. Så får han stå där och, när vi ligger och sover gott på hotellrummet. Men det blev aldrig av, så det var lite dumt. Men
du är alldeles
annars
för snäll.
Hade det varit bra läge.
Du är alldeles för snäll för sånt där. Okej, du får nu välja vilken bil och vilken bana som helst i världen och dundra runt där bäst du vill. Vad väljer du att köra och var?
Då vill jag köra på Nordslingan, Nybyring, och i en vi tar väl någon F1-bil där på början på 2000. Vi var väl inne på det här, början på 2000, någon Ferrari där. Så vi tar väl någon sån på Nybyring och bränner runt där. Det skulle man väl inte att ha tråkigt i alla fall.
Hur som haver, en Formel 1-bil från tidigt 2000 runt Nürburgrings Nordslinge, det funkar alla dagar i veckan.
Ja, och hur ser din pre-race ritual ut? Vad gör du alltid innan du hoppar in i bilen på racedagen?
Ja, men det sista jag gör, jag försöker ju dra ut på sista kissen så länge som möjligt. Så den ska man ju helst göra precis innan man sätter på sig hjälm och så vidare. Så det är väl egentligen det som är det sista jag gör. Och sen innan jag kör igång varje gång, så trycker jag mig själv 3 gånger på handleden, på vänster handled.
På riktigt?
Ja.
Varför då?
För att då som att man startar bilen, så startar jag mig själv genom att trycka 3 gånger på vänster handled.
Men annars är du har valt bort såna där grejer, vet jag. För att om du någon gång inte skulle kunna göra det, så skulle det hämma dig.
Exakt, och förhoppningsvis så har jag alltid en vänster handled att trycka på när jag
försöker. Ja, det får man verkligen hoppas.
Så, nej men exakt, jag har aldrig velat ha haft några sådana här att man ska ha vissa skor eller vissa att ska vara liksom. Jag har valt bort alla sådana grejer, för att just den dagen du inte kan göra det, så kommer du liksom, då kommer du vara förlorad innan du ens har startat. Så jag har inga andra sådana här grejer jag gör, utan pissa innan jag hoppar i eller sätter på mig hjälmen, det ska man ju alltid kunna göra. Och sen trycka själv på handleden, det ska man också alltid kunna göra.
Det är självbevarelsedrift.
Exakt.
All right, har du varit rädd i en racerbil? Och när var det i så fall?
Ja, det var väl en portion av rädsla i alla fall då första gången jag körde på valrace i Texas 2019. Det var en sjuk upplevelse. Men det var en liksom mix av rädsla, adrenalin, allting på samma gång. Det var en helt sjuk upplevelse. Det första ovalreset på Texas i kvällsrejs där under strålkastarna. Det var något utöver det vanliga. De har blivit lite mer liksom, vande, eller om man någonsin kan bli vande. Men ja, det är väl då.
Vi backar tillbaka till 2010. I Monaco.
Ja, det var också exakt. Det var också en skräckblandad förtjusning. Det var ju grymt att köra på Monaco såklart. Men det var ju, jag kommer ihåg att det var många som swishade förbi där första varven innan man kom upp i fart. Då tänkte man att det här kommer aldrig gå ens vara nära fart. Ja, det var sjukt faktiskt, första gången man körde på Monaco.
Jag kommer så väl ihåg det, där vi pratade om det, där vi träffades efter det första träningspasset, och din upplevelse var verkligen att du var skraj och du hade sett Pastor Maldonado trampa gasen i botten efter 10 meter och bara var borta, och de grabbarna som hade varit där tidigare, de kunde åka och du fattade inte hur ska det vara möjligt.
Ja, men precis, det var ju en sån känsla man fick, att det här är ju helt omöjligt, jag kommer aldrig komma på fart här, men det gjorde man ju där.
Men det är ganska kul faktiskt. Jag brukar göra en poäng av det, att titta på F2 är det nu. Till och med, det är ju samma sak idag, att det är väldigt många som kommer då till F2, och sen så när de kommer till Monaco, första träningen, så är det enorma tidsdifferenser. Första halvan av träningen eller vad man säger. Sen så börjar väl folk knappa in liksom någorlunda. Men det är ju alltid den där grejen, och det vet man efter den där storyn, så är det faktiskt ganska sevärt att kolla på, om man vill se på små rädda racerförare.
Absolut, absolut. Ja, men så är det verkligen.
Då, sista frågan i spirituläret. Vem vinner Formel 1 VM 2021?
Ja. Tyvärr ska man väl kanske inte säga, men jag tror att Hamilton gör det igen faktiskt. Jag hoppas verkligen att Red Bull kan utmana och även Bottas, men jag tror att Hamilton kommer nog ta ett år till.
Du tror att han skriver på alltså?
Ja, först ska jag skriva på också, men ja, det förutsätter jag att det kommer lösa sig, även om det är märkligt att det inte är det än. Jag menar, det är snart i januari slut, så det är ja, konstig situation, men jag tror att han kommer, så länge han skriver på och kör, så kommer han vinna.
Vi pratade om det, Erik och jag också, var det liksom det senaste då, och det kom ju från Toto Wolff nu då, att de har haft lite, att jag skulle gissa att kontraktet går fram och tillbaka nu mellan respektive advokater, och det är formuleringar hittan och dittan då som ska redas ut, men de är ju nöjda och glada om de har signat på innan Bahrain, vilket låter väl laid back. Lite märkligt måste man ju ändå tycka att det är, att det drar ut på tiden så länge som det har gjort. Visst, hela den här säsongen har varit försenad i största allmänhet, och det kanske har sin naturliga förklaring, men känner du inte också lite grann att det är en aning udda ändå? Att det någonstans mellan raderna verkar gnissla lite grann om att komma överens?
Jo, men verkligen. Det är någonstans som det inte... Jag menar, hade det varit självklart så hade det här varit signat klart i höstas. Liksom. Det hade man väl kunnat förvänta sig. Så det är helt klart någonting som inte... Ja, det är någonting som gnisslar, absolut. Så det är lite intressant faktiskt.
Om han inte skriver på, vem vill du köra Mercan i en sånt fall?
Ja, han Marcus Eriksson.
Ja.
Det hade varit kul.
Det hade varit kul att se. Du väntar på ett samtal där bara.
Hallå, det var öppet mål där.
Så var det. Tusen tack Marcus för att du har pratat med oss. Gett oss lite insikt i det här med sportvagnkörning också då, vilket har fått smaka på också lite grann hur den här första IndyCar-testen var. Men framförallt att du stod ut med vårt spretulär som är långt och idogt med många frågor. Lycka till nu framöver med fortsättningen, så hörs vi snart igen, hoppas jag. Och framförallt så kanske vi kan höras lite grann under helgen under Daytona 24 timmars i våra tv-sändningar. Vad säger du om det?
Absolut, det tycker jag låter som en bra plan.
Ha det gott då.
Ha det bra, tack så mycket.
Ja, det var Marcus D. Och ja, roligt. Jag tycker att jag gillar den här grejen. Och speciellt så tycker jag att det är lite kul, för att det är ofta så här, om man kommer på så här lite knäppa frågor. Alltså, ursäkta ni som lyssnar, men en del av de här frågorna är ju ganska knäppa. Och det hade varit lite så här, det är svårt att liksom... i en seriös podd som våran helt plötsligt liksom dra sådana här lite left field frågor, och det är skönt liksom att då kan man skylla, man vill ju höra. Jag hade gärna velat ställa de här frågorna även om jag hade kommit på dem, men nu kan jag skylla på lyssnarna, och det är helt fine.
Exakt, ja, jättekul verkligen, och det gör ju att man kan ledas in på andra samtal också, man kan komma med andra följdfrågor och så vidare och så vidare. Bra idé, sprettoläret som kommer att användas fler gånger under våren. Vi har Scott Dixon på gång till exempel, med flera
i början av mars.
Just det.
Som sagt.
All right, därmed så ska vi inte uppehålla er längre, utan nu får er ett träningspass, promenad, väg till jobbet eller vad det nu än vara, nu får ni klara er utan oss. Vi drar oss tillbaka och är tillbaka om en vecka. Missa nu inte Daytona 24 timmars till helgen. Det kommer att bli en höjdare. 21:30 lördag kväll, då kör vi igång racing-säsongen på asfalt för på riktigt allvar i alla fall. Ha det gott tills dess. Hej!
Hej!